Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kom till oss du, o Jesus kär, och framgång och ditt ord bekär. Låt nådens evangelium hos otrons släkte en forum. Amen. I nyheterna har man den här veckan berättat om en man som bluffade sig till ett läkarjobb. Han hade i många år fungerat som läkare trots att han inte hade legitimation. Han hade inte fullmakt att vara läkare. Och det ledde nu till att hovrätten skärpte domen som tingsrätten hade tidigare utfärdat, så att han måste sitta i fängelse några år. Det var viktiga uppgifter han hade att sköta, och han skötte dem utan fullmakt. Förra lördagen fick vi en ny pastor i vår församling. Då blev David Åkerlund prästvigd för att tjäna Herren i vår församling. Och han avlade ed på att han ska följa Bibeln och den lutherska bekännelsen och troget göra sin tjänst. Han hade kallats av församlingen. Församlingen hade gett honom fullmakt. Det är allvarligt att verka som en läkare utan fullmakt. Men det är ännu allvarligare om man verkar som en andlig läkare utan att ha fullmakt från Gud. Det att vi kallar de som ska tjäna som präster eller pastorer i församlingen, det grundar sig på den lutherska bekännelsen, där det i den augsburgska bekännelsen står att ingen ska predika offentligt utan att vara vederbörligen kallad. Det är igen samma sak. Ingen som inte har fullmakt ska träda upp i en sådan tjänst. Det här var också viktigt på Jesu tid. Den som undervisade måste ha fullmakt att göra det. Det är viktigt att veta att det inte är några fuskare som sköter om vår andliga hälsa, lika lite som att någon fuskare sköter om vår kroppsliga hälsa. Det är ännu viktigare med den andliga hälsan. Det är viktigt att kontrollera fullmakten. Så gjorde också de skriftlärda och fariseer, överste prästerna och de folkets äldste. De kom för att fråga Jesus vad han har för fullmakt. Men nu var det ju så att egentligen borde de ju ha vetat det. Men de ville få fast honom. Det står på många ställen i evangelierna att de var ute efter att snärja honom. De ville ha fast honom så att de skulle kunna döda honom. För han var farlig. Det var därför de kom med en knepig fråga till honom. Vilken fullmakt hade då Jesus? Jesus ville inte själv svara. Han tog istället en annan fråga som han ställde till dem. Det här händer någon dag efter palmsöndagen, när Jesus undervisade öppet i templet i Jerusalem, bara några dagar innan han togs fast på natten i Getsemane, då han förråddes av Judas. Hur kunde det komma sig att judarna inte tog fast honom nu här? Jo, de var rädda för folket. Och detsamma kommer fram också i det som Matteus berättar om, hur Jesus ställde en fråga. Och det här berodde på att tiden ännu inte var mogen. Gud hade fastställt en dag när det här ska ske. Det skulle ske på påsken. Han skulle bli det nya påskalammet. Det riktiga påskalammet. Och det skulle offras, slaktas en bestämd tid. Men under de här dagarna så kunde inte överste prästerna och de äldste gripa honom. Fastän han också skulle ha sagt tillräckligt för att de skulle kunna gripa. Men han undvek det för att det inte skulle föregå Guds tid. Om Jesus hade svarat öppet på frågan att han är Guds son och att han därmed har faderns fullmakt, så hade han inför allt folket avslöjat att han var Messias, och de äldste, de överste prästen och de äldste hade inte kunnat annat än gripa honom då. Han hade hädat enligt deras mening, för ingen människa får säga på det sättet. Som Gud kunde han inte heller ljuga och säga nej, han har ingen fullmakt från Gud, han är inte Guds son. Det är ju helt otänkbart. Men hade han fullmakt enligt mänsklig mening? Han hade inte gått till den rabbinska skolan på samma sätt som de skriftlärda där i Jerusalem. För det fanns bestämda mönster, för bestämda regler för hur en rabbi, en skriftlärd, skulle utbildas. Och han måste få fullmakt av överste prästen. Jesus hade ingen sån fullmakt inför människor. Och det är därför de vill få fast honom. Men det var en sak som de inte hade räknat med. Jesus hade en intelligens som långt översteg deras egen. Han hade en intelligens som översteg alla människors intelligens. Och han visste exakt hur han skulle ställa sin fråga till dem. Nu svarar han, nu talar han. Men när han frågar, vilken fullmakt hade Johannes döparen? Var det från Gud eller från människor? Så bestämde de, för att de var rädda för folket, att de inte ska svara. Och då säger Jesus, då säger inte jag heller. Så här var det ju också när han ställde sin för överste prästen i det första förhöret. Då svarar han ingenting till en början. Han teg. För det heter i Jesajas bok att han är tyst som ett lamm som förs bort för att klippas. Det skulle också uppfyllas. Men dagens tema är den förkastade medlaren. De förkastade honom trots att det fanns klara bevis för att Jesus var Guds son. Precis som det fanns klara bevis att Johannes döparen hade en uppgift av Gud själv. De förkastar honom. För 2 veckor sedan talade vi om judarnas otro. Då läste vi från Johannes evangeliet vad Jesus undervisade. Ungefär samma tid som den här texten som vi har hört idag. Och då sa han så här, det var Johannes som beskrivade Johannes 12 kapitel. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Och så citerade Johannes profeten Jesaja. Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig. Nu ska vi se på Jesu fullmakt. Vad hade han för fullmakt? Och sen ska vi se på apostlarnas fullmakt. Och den fullmakten jag har här idag och som vi alla har på olika sätt. Det första vi ska säga något om är förväntningarna på Messias. Vad trodde man om Messias i Gamla testamentet? Vad trodde överste prästerna, de skriftlärda och fariseerna om Messias när han kom? Jo, det fanns en klar förståelse för att Messias ska vara Davids släkt. Han ska härstamma från David, han ska vara konungslig, men han ska vara en människa. Messias betyder smord, eller den smorde. Det är en som är gudomligt utvald. På grekiska motsvaras det här av Kristus. Därför att det grekiska ordet Kristus betyder också den smorde. Och därför när det står Jesus Kristus så betyder det en bekännelse till att Jesus från Nazaret, människan som har fötts upp i Nazaret, han är denna Messias. Man tänkte att Messias ska vara en mänsklig ättling till kung David och att han ska upprätta Davids rike som ju hade gått hårt åt spillo. Det viktigaste stället i Gamla testamentet som talar om Messias är 2 Samuelsbokens 7 kapitel. Där undervisar Gud genom profeten Natan David så här. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn. Och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Och ett annat centralt ställe är Jeremia 23. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag låter en rättfärdig delning växa upp på David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom, Herren, vår rättfärdighet. Det finns flera paralleller, bland annat också i Jeremia 33. Där understryks att Gud i de dagarna ska uppfylla sitt löfte till Israel och Juda och sända en rättfärdig delning åt David. I de dagarna betyder, enligt profetisk språkbruk, den dag då Gud uppenbarar och fullkomnar sitt löfte. Den dagen när Messias kommer, och det vet vi, det är när Jesus kom. Det sägs också i Jesaja 11 att Messias ska födas av Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter. Det är alltså i Davids fars familj. Det betyder ju Davids familj. Ordet telning är på hebreiska neser. Och i Matteus 2 syftade det på att Jesus skulle växa upp i Nazaret. Då när Jesus och hans föräldrar återvände från Egypten så skulle de bo i Nazaret, eftersom han skulle kallas Nazare. Och det här namnet Nazaret är besläktat med den här telningen från Davids stam. Nu frågar vi då, hur uppfylldes de här profetiorna? Jo, vi kommer nog säkert ihåg vad de vise männen fick för besked. När de hade sett stjärnan i östern och en tid efter Jesu födelse kom till Palestina för att söka efter den nyfödde judakungen. Då gick de till Herodes, och Herodes kallade samman alla de skriftlärda, och de berättade så här. Det står i Mika: du Betlehem med frata som är så liten bland judatusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Det är mäktiga ord om Jesu gudomlighet. Och det här borde ju översteprästerna och de skriftlärda har kommit ihåg. Därför att det var så tydligt sagt att han ska födas i Betlehem, och de vise männen hade fått en sådan märklig ledning. Nu hade han fötts, han som var Messias. När översteprästerna och de skriftlärda berättade för Herodes, så kopplade de också till ord i andra Samuelsboken 5 och i första krönikeboken 11, där det står om att David ska bli en furste i Israel. Vilka andra bevis har då judarnas ledare fått för att de ska se att just Jesus är uppfyllelsen av profetian om Messias? Jo, de har fått samma bevis som Jesus angav när Johannes döparen skickade sina lärjungar för att fråga Jesus: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Vad sa Jesus? Jo, då hänvisade han till vad de ser med sina ögon. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Det var precis det som Jesus sysslade med där han gick omkring. Bota sjuka, uppväckte döda. Han hade nyligen uppväckt Lazarus, som också var ett sådant tecken att det inte kunde gå förbi det. Det är bara Gud själv som kan göra sådant. Men Jesus hänvisar samtidigt till de tecken som Jesaja uttrycker om den tidsålder när Messias ska komma. Det finns på flera ställen i Jesaja, bland annat så här: den dagen ska de döva höra bokens ord och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. Och det här, den dagen, där är samma sak igen. Den dagen när Messias kommer. Det visste alla att det var avsikten, att det är tecken på Messias. Och det talas också om det här: se, er Gud är här, då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Det här visar alltså Jesus till när han svarar Johannes döparen via hans lärjungar. Detsamma borde överste prästerna och de äldste ha förstått. För de hade ingen chans att förneka de här tecknena. Då Jesus hänvisar till de här löftena så prisar han dem saliga som inte tar anstöt av honom. Det finns sådana som tar anstöt. Det fanns sådana på den tiden och det finns idag. På den tiden var det just judarnas ledare. Det var överste prästerna och de skriftlärda. Och därför uttalar Jesus så allvarliga ord mot dem just de här dagarna innan han blir korsfäst. I Matteus 23 kapitel så berättas om hur Jesus ropar ve över de skriftlärda och fariseerna. De borde ha vetat vad han hade för fullmakt, men de försökte snärja honom för att kunna döda honom. Vi ska ändå gå till ett annat ställe och det är till Daniel. Där Daniel får se en syn om natten och så ser han någonting som Jesus själv anknyter till. Det står så här i Daniel 7. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och rike och ära och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Människosonen. Jesus nämner sig själv som människosonen enligt Matteus 24 när han talar om den yttersta tiden. Det är också de här dagarna just innan han blir korsfäst. Då säger han att de ska se människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet och det tillämpar han på sig själv. Och det här, det hänvisar Jesus också till när han står inför överste prästen Kaifas. Som först inte har fått något svar av honom, men sen frågar han. Jag besvär dig inför Gud den allsmäktige. Om du är Messias, Guds son. Och Jesus svarar, du har själv sagt det. Då öppnar han sin mun. Då berättar han om sin fullmakt. Men då bespottas han och föraktas och förkastas. För att han menar att han gör sig till Gud. Så blev det alltså att Jesus blev förkastad. Han kom som medlare mellan Gud och människor. Han kom för att frälsa dem, men de ville inte veta av honom. Därför blev de själva också av Gud förkastade och ska en gång på den yttersta dagen se sig förvisade till den eviga elden som är tillredd av djävulen och hans änglar. Så ska vi se på apostlarnas fullmakt. När Jesu apostlar efter den första pingsten, eller från den första pingstdagen, började förkunna evangelium, så var huvudsaken för dem att bevisa att Jesus var Messias. Det var det som alltid stod i centrum. Och han var den uppståndne Messias. Korsfäst men också uppstånden. Petrus sammanfattar sitt pingsttal så här. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. Petrus hänvisar sen till psalm 110, där David återger vad Gud fadern sa till Messias, Davids Herre. När Petrus och Johannes senare dras inför stora rådet, för att de hade gjort en lam man frisk på tempelplatsen. Så då frågade överste prästen och de äldste, genom vilken kraft eller i vilket namn han gjort detta? Det är samma sak som att be om fullmakt. Med vems fullmakt han gjort det här? Och då svarar Petrus klart och tydligt, han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi, Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Notera här igen en gång, Kristus är det grekiska namnet för Messias. Så att när de säger Jesu Kristi Nazarens namn, så betyder det just den människa som har vuxit upp i Nazaret, som heter Jesus. Just han är Kristus, han är Messias. Nu kunde översteprästerna inte förneka att det hade skett ett märkligt tecken där vid tempelplatsen. När den här som hade varit lam från barndomen fick börja hoppa omkring och skutta. Ändå vägrade de erkänna att Jesus var Messias. Därför förbjöd de Petrus och Johannes att någonsin mera tala om det namnet och göra någonting i det namnets kraft. Det var farligt namn, Jesus Kristus. Det vittnar om att det var Messias som de hade förkastat. Men svaret som Petrus och Johannes gav var det här: vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Nej, vi kan inte hålla tyst. De har en fullmakt, och inte bara en fullmakt att vid behov träda fram, utan de har en fullmakt och en order att gå ut och vittna om Jesus Kristus, den uppståndne. De skulle gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. De hade fått veta att den som hör dem hör också Jesus. Det var hans befullmäktigade sändebud. Det var hans ambassadörer, kunde vi också säga. De hade också fått veta att de skulle drabbas av lidande för hans skull. Då Paulus kallades på Damaskusvägen fick han genom Ananias veta att han skulle bära fram Jesu namn inför hedningar och kungar och Israels barn, men också att han måste lida mycket för Jesu namns skull. Så är följden. Så som Jesus har lidit, så kommer också hans lärjungar att lida. I den fullmakten predikade Paulus frimodigt om den uppståndne, till exempel i Antiochia i Pisidien. Löftet som fäderna fick har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Så fortsatte han att hänvisa till skriften. Orden om nådelöften av hur Messias skulle uppstå och att syndernas förlåtelse förkunnas i hans namn. Och han varnade för förhärdelsen, som profeterna också hade varnat för. Apostlarna hade fullmakt att predika i Jesu namn. Den som hör er, han hör mig, sa Jesus. Och han sa också: allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Det är en riktig fullmakt det. Och precis samma fullmakt har den som kallats av församlingen att på dess vägnar predika Guds ord. För Efesierbrevet 4 undervisar oss så här: han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Paulus förmanar Titus i Titusbrevets första kapitel att i varje stad insätta äldste efter hans instruktioner. Så skulle fullmakten gå vidare från generation till generation och utöver hela jorden. Och den här fullmakten gäller var och en som i sin dagliga gärning står framför människor som behöver evangeliet. I Kristi namn ska vi frimodigt ge vittnesbörd om det vi har sett och hört. Och vi ska i Jesu namn hålla fram förlåtelsens ord för varje själ som sörjer över sin synd. Men så som det gick Jesus och apostlarna, så går det också ofta oss idag. Människorna tar anstöt. Människorna går bort. Vi som tror på Bibeln som Guds ofelbara ord blir ofta utsatta för hån och gyckel. På många håll i världen blir man torterade och rent av dödade för att man bekänner Jesus som Messias. Guds son som blev människa av kött och blod för att byta sin rättfärdighet mot vår synd och lida och dö för den på korset, så att vi skulle få hans rättfärdighet. Han var lika illa tåld på den tiden när han gick omkring som idag när vi berättar om honom. Men genom hans uppståndelse från de döda får vi ett visst och säkert hopp och löfte att också vi en dag ska uppstå med våra kroppar och sen få leva med honom, så som vi här på jorden har levt i tron i hans gemenskap. Vi ber. Gud, lär oss lyssna och förstå och öppna våra hjärtan så att ordets helga rikedom ej blir för oss till straff och dom. Amen.